lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se.
Du lyssnar till Spotlight nummer 6 vecka 13 2023. Jag som är inläsare i detta nummer heter Marie Westman. Så över till veckans löpsedel. Aktuellt. Glaukomföreningen Västernorrlands ordförande Ingmar Söderström intervjuas här om föreningen och dess verksamhet. Del 2 i serien om stöd eller inte. Vad kan Arbetsförmedlingen hjälpa till med för synskadade? Reportaget Våga prata om synhallucinationer. Synskadade Ingvar Hellberg berättar om sina upplevelser. I vår serie om hjälpmedel, del 4. David Renström ska berätta om olika punktskriftshjälpmedel. Boktips Hoppets tåg. Anslagstavla. Syntolkad sommarteater. Ronja Rövardotter i Härnösand. Anmäl dig till teaterombudet. Inbjudan till SRF Västernorrlands årsmöte 22 april. Inbjudan till musikalresa till Döda fallet i Ragunda 8 juli. Musikalen Lappnils syntolkas. Beställ inläst talbokskatalog och senaste numret av tidningen Nolaskogs genom inläsningstjänsten. Tidningen Arena finns nu som taltidning. Deadline inför nästa utgivning vecka 15. Vad vill du läsa om i taltidningen Spotlight? Hör av dig till redaktionen. Referat SRF Sundsvalls årsmöte. Innehållet i nästa taltidning vecka 15. Redaktionsruta. Nästa taltidning publiceras vecka 15. Spotlight taltidningen Västernorrland. I redaktionen Annette Strandqvist. Inläsare Marie Westman. Telefon till redaktionen 0611 845 44. Röstbrevlåda 0611 801 30. E-post taltidningen@rvn.se. Och hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Region Västernorrland. På återhörande vecka 15 om 2 veckor.
Nu ska det handla om glaukomföreningen i Västernorrland. Ingmar Söderström, du är 73 år och ordförande i glaukomföreningen Västernorrland och bosatt i Sundsvall. Och du och jag ska prata lite grann om den här föreningen som har kring 130 medlemmar. Hur länge har du varit ordförande i föreningen?
Jag har nyss börjat egentligen, för att jag varit ordförande 2021. Och hade varit vice ordförande några år före där då, och sen gick jag in som ordförande.
Och medelåldern bland era medlemmar är relativt hög?
Ja, det är ju så att i de flesta fall så debuterar man ju som glaukom. Då har man ju nått många gånger pensionsåldern. Så att medelåldern ligger ju i, ja, svårt att räkna ut exakt, va, men de ligger ju i 60 plus kan man säga och utöver. Så att exakt medelålder är svårt att bedöma, men vi är ju i, har ju i stort sett de flesta gått i pension.
Glaukom är en allvarlig ögonsjukdom och även kallad för grönstarr, som i värsta fall kan leda till blindhet. Den kommer smygande och är svår att upptäcka. Cirka 200 000 svenskar har idag ögonsjukdomen. Och de flesta av Västernorrlands då medlemmar i Glaukomföreningen bor i och kring Sundsvall. Hur har ni tänkt utveckla det och nå fler medlemmar?
Ja, det är en grannlaga uppgift att komma längre ut utanför Sundsvall. Och vi försöker på olika sätt, alltså via ögonmottagningarna, värva nya medlemmar. Vi har tidningarna, ögontrycket ute på mottagningarna. Och våra informationsfoldrar också om vår förening. Sen så är ju då, och det är helt riktigt, att vi bör utveckla våra möjligheter att åka ut och träffa möjliga medlemmar på andra ställen i länet också. Och jag ska erkänna det att det mesta av vår verksamhet är lokalt här i Sundsvall. Så här har vi en förbättringsmöjlighet att nå fler medlemmar, absolut.
Och vad gör ni då på era träffar?
Om man tittar då på som i år så hade vi ett digitalt, och det ska vi tacka Vuxenskolan för, det har vi fått hjälp att starta mer digitala möten. Då hade vi ett digitalt föredrag med Gauti Johannesson från Universitetssjukhuset i Umeå som bedriver en forskningsstudie när det gäller B-vitamin och glaukom. Och han höll ett väldigt intressant föredrag då från Umeå. Och vi kunde sitta och ta del av det både här i Sundsvall då och även här i Örnsköldsvik. Så vi samlat, det var 10 personer i Örnsköldsvik också som var med på det föredraget. Och det är ju ett sätt också att på enklare sätt kunna försöka nå fler medlemmar i länet. Och på sikt så ser vi också att medlemmar kan koppla upp sig enskilt i det sammanhanget. Så vi ser att ny teknik ger också nya möjligheter i det fallet. Och det är väldigt tacksamma för att vi får den hjälpen. Att digitalisera oss. Och vad har mer? Ja, vi har hade ju den här enkäten vi hade då fjol vår. Hade vi möte här i höst och gick igenom ganska noggrant. Och kunde se hur vården fungerar här i Västernorrland. Och det kan man väl sammanfatta på det sättet att när det gäller betyget till vårdpersonalen på ögon så är det väldigt fina betyg från våra medlemmar. De är väldigt nöjda med ögonsjukvårdens personal. Och rent generellt kan man säga så här att det som brister då inom ögonsjukvården är ju då att de här kontrollbesöken som vi ska göra eller ska göra ingår på något sätt eftersom det är kronisk sjukdom kan i många fall bli försenade. Och orsaken till det är enligt vad jag förstått också det att det är brist på ögonläkare. Det, när det gäller ögonsköterskor så är man väl bemannad, men på läkarsidan är det sämre.
Och då inbjöd ni ju verksamhetschefen för ögonsjukvården, Annie Aspvik, som berättade om detta. Och hon har också medverkat i samma ärende, nästan kan man säga, om just ögonsjukvården i taltidningen Spotlight.
Okej, det kan stämma alldeles utmärkt. De gästade vårt, hon och Annika Blomqvist gästade oss på vårt årsmöte i fjol och berättade om ögonsjukvården där. Och det som var bra att höra då, det var ju det att man hade bestämt sig det att när det gäller det här med att utlokalisera eventuellt vård till externa aktörer, till exempel Capio, så hade man bestämt nu att det skulle, när det gäller glaukomsjukvården skulle hållas inom väggarna inom länet. Och det är vi tacksamma för.
Och så har ni haft besök från Härnösands folkhögskola och synkurserna där?
Det är riktigt det, att det är så vi försöker göra på våra medlemsmöten, att ta in externa gäster som kan berätta om saker som är nyttigt för våra medlemmar. Och då var det Härnösands folkhögskola som berättade en gång för oss om de kursutbud de har. Och efteråt så vet jag det att det som är också viktigt med de här kurserna Härnösands folkhögskola är då att man familjen, om man säger, om vi är ett par så får även den som inte är synskadad följa med och vara med på det hela. Och det vi har fått återkoppling på, de som har våra medlemmar som har varit med har gett väldigt bra betyg åt de här grundkurserna till exempel som man har då på folkhögskolan i Härnösand. Och jag kan väl också säga det att vi har väl tagit upp det, om jag fattar rätt så har man riksintag på det i Hårdfolksskolan i Härnösand. Så vi har försökt sprida det till andra föreningar i området att det går att söka dit.
Det låter som att Synskadades riksförbund, alltså lokalföreningarna i Västernorrland och Glaukomföreningen i Västernorrland har en hel del gemensamt att samverka kring.
Ja, det är helt rätt och det ska väl sägas att det kan vi verkligen utveckla och det hoppas att vi kan göra tillsammans, att vi kan göra de här sakerna som vi behöver hjälpa våra medlemmar på ett bättre sätt tillsammans. Två brukar bli bättre än en.
Och så har ni också haft en aktivitet i Kulturmagasinet då, strax efter den internationella världsglaukomveckan.
Ja, det är ju ett sätt för oss att komma nya medlemmar närmare, att ha ett medlemsmöte i Kulturmagasinet och göra det som ett öppet medlemsmöte. Och i det fallet så har vi bjudit in en belysningskonsult från Uppsala som heter Leif Wall. Han är också medlem i Glaukomföreningen och har varit under många år medlem i styrelsen också i Uppsala, i Glaukomföreningen i Uppsala. Och han berättade där mycket om hur det här med belysning påverkar våra möjligheter att se bättre. Alltså rätt belysning, alltså man behöver mer belysning men det ska också vara rätt belysning kan man väl säga. Och det är ett intressant föredrag som många av våra medlemmar uppskattade väldigt mycket.
Och det hände alltså under vecka 11 i Kulturmagasinet i Sundsvall. Vad mer vill du berätta om just er förening?
Ja, det är så att när det gäller ideella föreningar så är ju medlemmarna som gör föreningen. Ett aktivt medlemskap gynnar ju hela gruppen. Och vi är väldigt tacksamma för de medlemmar vi har, att de engagerar sig och vi från styrelsen försöker göra så bra möjligt vi kan.
Och ni har telefonnummer och ni har e-post och man kan hitta igen er även på nätet.
Ja, det är ju så att vi finns ju under Glaukomförbundets hemsida. Då finns ju alla regionala föreningar finns ju som man kan söka upp på hemsidan. Så att vi har en liten, vad ska man säga, en liten adress i själva förbundets hemsida. Och där på förbundets hemsida finns ju alltid de här stora nyheterna som presenteras. Som berör alla medlemmar. Och det kan man följa som är väldigt aktuellt just nu. Då. Det är ju eventuella förändringar när det gäller körkort för de som har synfältsdefekter. Det finns ju en undersökning från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som haft ett regeringsuppdrag och tittat på det här med körkort för de som har synfältsbortfall. Och där har man ju kommit fram till det att ungefär 70% av de som får avslag på att köra kort idag, köra bil idag på grund av synfältsdefekter, kan köra biltrafik säkert. Men det är en lång väg att komma dit med att ändra lagar och bestämmelser för det. Men det jobbar vi på väldigt mycket och det kan man följa på hemsidan, på centrala sidan.
Avslutningsvis, Ingemar, har du något mer att tillägga?
Ja, vi har plats för många fler medlemmar i vår förening. Det skulle göra oss gott och även andra medlemmar väldigt gott. Och ju fler vi blir, desto bättre röst har vi i samhället.
Ni hörde ordförande i Glaukomföreningen Västernorrland, Ingemar Söderström. Vill du kontakta Ingemar Söderström är telefonnumret 072-294-6765. E-postadressen till föreningen är vasternorrland@glaukomforbundet.se. Och vill du gå in på Riksförbundet så går du in på www.glaukomforbundet.se för att besöka deras hemsida och få ytterligare information. Här kommer del 2 i serien om vilka stöd man kan få eller inte om man blir synskadad och redan har ett jobb. Del 2 ska handla om hjälp från Arbetsförmedlingen och reporter Johan Lunner från Västmanlands taltidning har rest till Arbetsförmedlingen i Uppsala.
ponera att jag blir synskadad efter över 10 år på taltidningen och inte kan klara av att utföra mina arbeten i den takt som jag gjort hittills. Jag befinner mig på Arbetsförmedlingen och här är tillsammans med
Anna Svensson, jobbar som sektionschef.
Johan Wiklund, arbetar också som sektionschef.
Anna, om jag blir synskadad efter över 10 år på taltidningen och inte kan prestera kanske mer än 50-60% av vad jag gjort tidigare, kan jag få hjälp från er då?
Jag skulle säga att det enkla svaret faktiskt är nej på det, eftersom du har en anställning.
Varför är det så, Johan?
Ja, för att i anställningen så har arbetsgivaren ett långtgående ansvar att utreda din förmåga och anpassa så att du kan behålla arbete och förmåga.
Men om jag blir av med jobbet ändå då? Att de säger upp mig, vad händer då?
Ja, då kan du få hjälp från Arbetsförmedlingen. För det är då du har möjligheten, det är det som är vårt grunduppdrag. Att hjälpa arbetssökarna till en anställning.
Vad kan jag få för hjälp då?
Till att börja med så skriver man ju in sig på Arbetsförmedlingen. Det är en grundförutsättning. Och sen så får man prata med oss och vi bedömer och tittar på din förmåga. Vi gör de utredningar som behövs för att fastställa vilka behov du har som arbetssökande. Och sen försöker vi tillgodose dem, antingen i egen regi eller via våra upphandlade externa partners.
Så om jag har blivit uppsagd, då skulle jag rent teoretiskt kunna få ett lönebidrag och sen kunna få tillbaka mitt gamla jobb?
Huruvida du kan få tillbaka ditt gamla jobb vågar jag inte svara på. Men teoretiskt sett, ja, du skulle kunna få del av våra insatser då, bland annat lönebidrag.
Men vad är det för insatser jag kan få del av då?
Man börjar ju alltid med en utredning och då finns det en trappa. Man tittar först på om du har behovet av hjälpmedel, arbetshjälpmedel på arbetsplatsen. Sen går man in och tittar på om man kan få att det kanske räcker med ett personligt stöd till personligt biträde. Och efter det, om det finns någonting kvar att anpassa, då går man in med ett lönebidrag.
Så det innebär att jag kan inte få hjälp med hjälpmedel heller då förrän jag kommer in under de här insatserna?
Jo, om det här är en ny anställning, så att du har haft den här anställningen mindre än ett år och under det första året utav den anställningen, då kan det vara så att vi kan komma in och hjälpa till med arbetshjälpmedel om det finns ett behov av det.
Men inte för mig då som har jobbat i över 10 år?
Nej.
Känns ju lite jobbigt det här att veta att om jag nu drabbas av någonting som gör att jag får en funktionsnedsättning, då finns det väldigt lite hjälpmedel. Har det alltid varit så här?
Alltid är en stor fråga. Det vet jag faktiskt inte om jag kan svara på. Men så vitt jag vet så har det här regelverket sett ut så här under lång tid. Och just det här med att det är arbetsgivarens ansvar att anpassa din arbetssituation utifrån arbetsmiljölagen. Och att det är där det börjar. Vårt uppdrag kommer in när du har förlorat ditt arbete primärt då. Och att vi hjälper då dig ut till ett nytt arbete.
Om jag då har blivit av med mitt jobb. Ni har börjat att utreda mig för jag har skrivit in mig som arbetslös. Jag är säkert ganska ledsen då som har blivit av med jobbet. Vad händer?
Det handlar ju om att man behöver titta på din funktionsnedsättning. Om det finns behov av en funktionshinderskodning. Vilket du då gör om man till exempel har förlorat synen som i ditt exempel. Och då får man en funktionshinderskodning och i och med det så gör det att man ska ha samma förutsättningar som en person som inte har en synskada att kunna få ett arbete. Och det är därför man har den här typen av hjälpmedel från Arbetsförmedlingen.
Det börjar med att man ska ta reda på vad är det för typ av funktionsnedsättning jag har. Om jag har en annan funktionsnedsättning så att jag inte synen då, utan att på något sätt har drabbats så att jag inte kan röra mig på samma sätt. Är det samma sätt man jobbar på då?
Ja, det är precis samma sätt. För vi tittar på funktionsnedsättningen. Vi sätter en kod utifrån funktionshindret du har. Och utifrån det så hjälper man dig vidare till den typ av anpassning du behöver i en anställning.
Vem är det som bestämmer vad ni har för uppdrag?
Ja, ytterst så är det ju riksdag och regering som skriver lagar och förordningar och regleringsbrev som talar om för Arbetsförmedlingen som myndighet vad vi ska göra.
När ni kommer in i såna här ärenden, kan det vara andra statliga myndigheter som också har varit inblandade eller är inblandade?
Absolut, det kan det vara. Till exempel Försäkringskassan kan det vara. Det kan vara, kanske inte när det gäller just funktionshindrade, men Migrationsverket är ju också en annan myndighet som vi jobbar samarbetar med. Skatteverket, Så att det finns ett stort nätverk av olika organisationer som är inblandade, kan man väl säga, från och till.
Så det kan vara så att det är någon av de här andra myndigheterna där man kan få stöd, så att säga, innan man har blivit van med jobbet?
Man kan säga så här att när vi bedömer och utreder förmåga så behöver vi ju ofta använda oss av de vårdkontakter som du som arbetssökande har haft eller kommer ha. Så vi samarbetar ju med vården när det gäller att få ut läkarutlåtanden och underlag som beskriver din diagnos eller din förmåga, helt enkelt. Så vi utreder den förmågan delvis själv med egna kompetenser, för vi har ju synspecialister, audionomer, vi har dövkonsulenter, vi har arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer anställda hos oss. Men vi behöver ju också titta på vilka underlag som finns från vården då. Så det tittar vi också på.
Så att den dagen, så att säga, jag har blivit arbetslös för att jag inte längre får behålla mitt jobb, då har ni i varje fall kompetens på att, så att säga, ta fram bästa möjliga grund för mig för att söka nya jobb?
Ja, det ska jag säga att vi kan det uppdraget, och vi har kapacitet, förmåga och kompetens till det.
Anna, jag kan ju ibland fundera på, skulle man kunna vara effektivare om det fanns stödåtgärder innan man blir arbetslös och hamnar hos er? Tror du det, eller?
Ja, det är klart att det skulle kunna vara effektivare, men frågan är om det är det uppdraget som Arbetsförmedlingen ska ha.
Om det är en myndighet som blir inblandad i ens person när man inte är arbetslös, vilken brukar det då vara?
Då skulle jag nog säga att det är Försäkringskassan som tittar på sjukdagar och träder in vid en viss tidpunkt under personens sjukfrånvaro då. Och jobba med arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.
Om riksdag och regering skulle tänka sig då att genom motsvarande lönebidrag, fast man inte har blivit av med sitt jobb, utan man skulle kunna ha kvar det och få lite hjälp för att kunna stanna där, och kanske hjälp till hjälpmedel då, som man kanske inte kan få annars. Skulle det vara ett uppdrag för Arbetsförmedlingen?
Jag skulle tro att det faktiskt landar hos oss, i och med att vi faktiskt jobbar med den typen för personer som inte har en anställning. Och vi har idag vissa möjligheter att gå in även i en anställning med hjälpmedel. Och det är ju när det är en ny anställning, om man under första året kommer underfund med att man behöver en anställning. Och det kan vara så att man kan få ett stöd till personligt biträde i en pågående anställning. Som om du skulle behöva hjälp att lyfta saker i din anställning, om du liksom gör illa ryggen eller liknande, då kan man gå in med ett stöd till personligt biträde i en pågående anställning. Så att ja, det skulle kunna vara så.
Därför att ni har kompetenser för att hantera det utifrån från att om man är arbetslös och kan få det. Det är så jag tolkar det då.
Ja, precis.
Men om vi skulle lämna det här då. För det här, jag kan ju känna att det blir lite så här, jag vet inte, någon slags känsla av att det är svårt. Men det hamnar mellan stolarna, just den här problematiken. På något sätt upplever jag det som. Sen är det inte säkert det är så. Men om vi istället går in på Arbetsförmedlingen då. Utifrån att jag är arbetslös och kanske har varit ett år eller tre och söker jobb som synskadad. Vad kan jag liksom säga till de arbetsgivare jag är intresserad av att få jobb? Kan jag säga någonting överhuvudtaget till dem om stöd?
Jag tycker att man kan säga att man har möjlighet att få stöd. Att arbetsgivaren har möjlighet att få en kompensation från Arbetsförmedlingen när man söker jobb. Det tycker jag man kan ha med sig.
Vem är det som söker det här lönebidraget egentligen?
I första hand så är det ju arbetsgivaren som söker ett lönebidrag. Om det ska vara till en början. Man får ju ta reda på, är det ett lönebidrag eller är det så att vi kan gå in med arbetshjälpmedel först?
Så det som man gör, det är att arbetsgivaren då tar kontakt med er då och säger att jag funderar på att anställa den här personen med den här funktionsnedsättningen. Men jag känner att jag kan behöva hjälp.
Det kan vara både och faktiskt. Du som arbetssökande kan ju ha varit ute och sökt jobb och ha fått napp någonstans. Och då kanske det är du som först och främst pratar med din kontakt på Arbetsförmedlingen. Om att nu har jag en arbetsgivare som vill anställa mig. Och därifrån kanske det sen rullar på. Men vi behöver ju ha kontakt med arbetsgivaren också, såklart. För det är mellan oss och arbetsgivaren som ett avtal eller en överenskommelse om ett lönebidrag görs. Och den arbetssökande också, såklart.
Så som arbetssökande, då kan jag säga då till den här arbetsgivaren att ja, men jag vet att jag klarar inte av de här grejerna riktigt på samma sätt kanske, men jag kan få hjälp med det. Jag kan få stöd, eller ni kan få stöd för att jag ska kunna prestera motsvarande vad en som inte har den funktionsnedsättningen kan göra.
Ja, jag tycker att man kan ha med sig det som sagt. Men sen när det kommer till den specifika arbetsgivaren och vem som kan få lönebidrag där, så gör ju vi olika. Alltså det är ju en handläggning vi gör. Och du behöver ju uppfylla vissa villkor som arbetsgivare också för att få ett statligt stöd i form av ett lönebidrag. Så det kan man nog inte lova som arbetssökande att just du som arbetsgivare kommer att få. Men man kan ju ha med sig att du kan söka lönebidrag för min funktionsnedsättning. Så kan man ju säga som arbetssökande. Och sen får Arbetsförmedlingen utreda och handlägga det.
Är det vanligt att arbetssökande med funktionsnedsättning kommer till er och säger att nu har jag ett jobb på gång här?
Jag tror att Johan är bättre lämpad att svara på det. För att jag jobbar ju med de handläggare som är hos mig. Jobbar ju med handläggningen av lönebidraget. Så där har du ju redan kommit en kontakt. Då har du ju kommit in en kontakt från en arbetsgivare eller en arbetssökande. Så att steget innan är ju... Jag skulle säga att det är ganska vanligt.
Ja, men det tänker jag också. Att det förekommer, precis som det förekommer att arbetsgivare erbjuder platser med lönebidrag. Då kanske de inte har en påtänkt kandidat. Eller ibland har de en påtänkt kandidat också. Sen har vi ytterligare en väg där vi har särskilda arbetsförmedlare som är inriktade mot arbetssökande med funktionsnedsättningar. De kallas för SIUS-konsulenter som är ute och raggar och söker och akvirerar arbetsplatser, anställningar då, som också kan hitta de här platserna. Så att det kan vara flera kontaktvägar, kanaler in så att säga, till det här med lönebidrag.
Anders, du som jobbar med lönebidrag då, arbetsgivarna, vet de vad det är?
Många arbetsgivare vet vad det är, men många arbetsgivare får kunskapen när de kommer till oss.
Finns det något sätt att få fler arbetsgivare att känna till det här innan de blir kontaktade?
Ja, vi har ju faktiskt haft en kampanj för inte så länge sedan som heter Se kraften, där vi verkligen trummade ut det här från myndighetens sida. Att det här är en reell möjlighet för dig som arbetsgivare. Det finns mycket kompetens att hämta bland våra funktionsnedsatta. I många sektorer är det arbetskraftsbrist, så det är viktigt som arbetsgivare att tänka att här kan jag också hitta min kompetens och vi kan gå in och hjälpa till från myndigheten. Då, både med stöd men också med att hitta kompetens.
När ni möter arbetsgivare då och berättar om stödåtgärder som man kan få som arbetsgivare när man anställer någon med funktionsnedsättning, vad brukar kommentaren bli?
Jag tror att det kan variera väldigt mycket. Det beror ju på om man har tidigare erfarenhet av att anställa människor med funktionsnedsättning eller har jobbat med anpassningar på arbetsplatsen då. Och jag tror att många blir osäkra och det är många frågor som dyker upp. Men det är just därför det är så viktigt att vi finns där och kunna svara på dem, att vi för ett samtal och att vi hjälps åt hela vägen.
Kan det vara så att om man har gjort en sån här anställning vid ett tillfälle att det blir enklare att göra det igen?
Det tror jag garanterat, därför att ofta när du har gjort en sak, det handlar ju om att du ska ta det första steget. Och nästa gång så blir det mycket, mycket enklare och då ser man det som en möjlighet.
Märker ni det?
Ja, men det skulle jag säga att vi gör. Alltså, när vi har byggt en relation med en arbetsgivare som anställer funktionsnedsatta där vi har hjälpt till med matchning och hjälpt till med stöd, då finns ju den kvar. Och nästa gång arbetsgivaren behöver rekrytera igen så har ju vi redan ett samarbete och då förhoppningsvis kan vi fortsätta och hitta ytterligare kandidater. Då. Så vi vill ju bevara våra samarbeten och inte säga tack och hej, utan vi har ett fungerande samarbete som sträcker sig länge. Det är ju vårt mål med arbetsgivararbetet.
Anna, när blir du som gladast då på jobbet?
Jag är alltid glad på jobbet. Jag tycker att mitt jobb är fantastiskt. Därför att vi får vara med och hjälpa till och matcha så att alla har samma förutsättningar fast man har lite olika utgångspunkt.
Till mig då som har en funktionsnedsättning och inget jobb då, eftersom det är då jag har nytta av er. Vad har ni för bra tips för mig om jag ska söka jobb?
Inventera dina egna förmågor och dina kompetenser. Se till så att du har dina egna papper och material i ordning så att vi kan få veta allt om dig och vad du kan. För det är ju förmåga vi jobbar med, inte oförmåga. Så att var klar över vad du kan och vad du vill, om inte du behöver hjälp med liksom vägledning. Så, men det vore jätteviktigt för oss och det är en jättebra start.
Sök jobben. Ta kontakterna med arbetsgivarna. Var inte rädd för att ringa och fråga om det är en arbetsgivare som man känner att ja, men den här skulle jag vilja jobba hos. Ring, kolla. De har säkert möjlighet att ta in det.
Tack Anna.
Tack så mycket.
Tack Johan.
Tack så mycket själv.
Reporter i inslaget var Johan Lunner från Västmanlands taltidning.
Reportaget.
Det är absolut ingenting som du ska vara orolig för. Jag känner inte ingen oro för det, utan nu törs jag prata om det, va? Jag är inte ensam, fastän jag kanske aldrig har träffat någon egentligen.
Ingvar Hellberg är idag 80 år och helt blind. För knappt 10 år sedan fick han sin första upplevelse av vad som kan beskrivas som hallucination, fantomsyn eller synillusioner. Och det här är han, precis som han säger, inte ensam om bland personer med synförändringar, vilket vi ska få höra. Men först ska Ingvar berätta om hur det var när han, samtidigt som synförmågan försvann, oväntat fick en ny sorts synintryck.
Första gången jag upptäckte det, vi var faktiskt på Kanarieöarna och vi var ute och gick, och jag gick tillsammans med en kompis och höll honom under armen, och så helt plötsligt vid sidan om honom, det jag visste att det var en mur och ett staket, så fick jag se att alldeles intill där var det en slänt ner, och så var det en skog, och så var det en liten bäck, och det var väldigt vackert. Till och med färgerna fanns med. Och jag visste ju så väl att skulle det vara så, då skulle han inte kunna gå här, för då hade han ramlat. Det var första gången, och den upplevelsen har jag haft vid några tillfällen, just det där med natur. Saker jag fick se, naturen och vackra bilder. Så det har aldrig varit någonting som har gjort mig illa, att jag blivit rädd, utan det är ofta fina bilder som jag saknar egentligen genom att jag inte ser.
Tidigare i livet var Ingvar företagare, och tillsammans med sin fru har han också varit aktiv i missionsarbete i Kongo och med hjälpsändningar till Ukraina exempelvis. Idag bor de i Tyresö. Ingvar är blind sedan 7-8 år tillbaka, och redan tidigt i den processen fick han de här synintrycken som han visste att de visar saker som inte fysiskt fanns framför honom. Nu är han helt van vid det, men han har inte alltid varit så lugn, säger han.
I början så kände jag nog lite faktiskt. Det var ju en stor omställning också att tappa min syn. Tänkte jag, ska det också ha blivit något fel högre upp i huvudet? För att man kan nästan uppleva sig som, det här är ju inte något normalt. Så att då jag vågar egentligen inte säga mer än till min fru och till nära bekanta barnen kanske. Så här är det ibland, sa jag, att jag ser saker och ting. Men jag kunde liksom inte fråga någon egentligen vad det här är. Så att det var jobbigt i början.
Mm. Var det någonting som du pratade med din ögonläkare om? Eller?
Jag tog upp det där när jag var på Sankt Erik, och då var det nog en relativt ung läkare där, och så sa jag att det här, jaha, det hade hon inte hört talas om så mycket, sa hon, men jag kan ge dig en remiss till, så kanske du kan få ta röntga, sa hon, se om det är något fel, sa hon. Och sen kom hon, jag kom dit gången efter och inte hade fått någon remiss, då sa hon, du, jag har talat med en äldre läkare här, sa hon, det där är faktiskt inte något, det är inte vanligt, men det är heller inte något ovanligt. Det händer inte för alla, men för en hel del av er med glaukom, att ni kan få den där upplevelsen. Och så det var absolut ingenting att oroa sig för, utan det är hjärnan som vill ge mig bilder som jag inte har nu längre. Mm. Så det egentligen är det något fantastiskt. Ofta när vi är ute och går, min fru och jag, så kan jag se, ofta är det då en äldre dam, troligtvis en mamma, som håller ett litet barn i handen, som kan gå precis framför oss. Och ibland nästan som man tror att man ska kollidera med dem, för de är så nära. Och sen kan det till och med komma någon ytterligare som går vid andra sidan, och det för mig är det helt riktiga personer. Och ibland så kan jag också skoja lite med dem. Så jag tar min käpp och så petar jag till med käppen. Då kan de där försvinna en kort stund. Mm. Men de kommer tillbaka. Men ja, det är svårt att säga när de kommer. Och de kommer absolut inte på någon beställning. Och det kan vara, jag kan också här ibland få se en glasvägg. Alltså med väldigt mycket små typ mosaiker. Alltså fyrkantiga små glasrutor. Antingen i min väg, men jag kan ju gå rätt igenom den här väggen och det märks.
Om du får ett sånt synintryck, är det lätt för dig nu att skilja det och veta att det här behöver jag inte, det här är inget hinder som ligger i vägen?
Ja,
eller?
Nu är det absolut inga problem.
Du sa ju också att du tänkte att det är många som inte känner till det här, eller man kanske inte pratar så mycket om det här. Har du träffat någon annan som, där du liksom vet att de har liknande erfarenheter?
Nej, jag tror att jag är nog den enda. Och nu är jag inte alls, funderar ju inte alls om det. Jag vet att jag är relativt normal i huvudet och allting. Så att nu törs jag prata om det, va? Och vi pratar nog, jag frågar en del och jag förklarar också när det sker. Jag är inte ensam, fastän jag kanske aldrig har träffat någon egentligen.
Det betyder ju någonting att du delar med dig av din erfarenhet till andra också.
Jag kände just det när du ringde mig och vi pratade om den här intervjun. Då så kände jag så här, ja, men det här vill jag gärna delge, för att jag tror att det finns många som sitter hemma. Inte nog med att de kanske tycker att deras situation har blivit väldigt jobbig i och med att inte se någonting. Och sen uppleva det här emellanåt och inte våga förklara för någon människa i sin närhet och var rädd för att man blir missförstådd. Så att det här tror jag är en väldigt nyttig information att visa att det här är faktiskt inte, det kanske, vi kan inte säga det riktigt normalt, men det är inte onormalt heller.
På Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm ska docent En Ping Chen berätta om vad läkarvetenskapen kan om det här. Han är ögonläkare och expert på glaukom, som är den vanligaste orsaken till blindhet bland äldre. En Ping Chen bedriver också forskning och är involverad i glaukompatientföreningen. Han säger att det inte finns någon anledning till oro för den som får den här typen av syner.
Nej, det är ingen fara, och sen det är inte innebär att patienten är psykiskt sjuk, utan det ingår i en patient som har synnedsättning och sen inskränkt synfält som kan leda till att en patient har som synhallucinationer. Det kännetecken på den är att patienten ser någonting, men samtidigt att de är medveten att den som ser inte finns. Det kallas även Charles Bonnet-syndrom.
Charles Bonnet-syndrom, alltså CBS. Det finns en officiell beteckning för det här.
Namnet Charles Bonnet-syndrom, det kommer från 1967. Mm. Officiellt att se namnet.
Hur länge har man känt till det här?
Sedan 1750 någonstans.
Men du är ju ögonläkare och du är också aktiv i en patientförening. Hur spritt är kännedomen om det här? Vad skulle du säga, är det någonting som folk känner till?
Jo, men det är inte väldigt vanligt, eftersom många patienter vågar inte berätta om den. Annars om man misstänker att de har psykisk sjukdom eller de kanske misstänker att de har dementa. Så där får man inte så ofta berätta öppet om det.
Det finns viss forskning på sån här fantomsyn eller synhallucinationer. Men det handlar om ganska små studier och det är fortfarande mycket som är okänt. Uppskattningsvis kan det vara mellan 10-30% av personerna med glaukom som får såna här hallucinationer. För en del försvinner de efter ett tag, men det kan också hålla i sig under många år, som vi hörde Ingvar Hellberg berätta. Det som ingår i kategorin Charles Bonnet-syndrom kan både ge upphov till enklare form av intryck som prickar eller mönster av ljus i olika färger, men också mer komplexa bilder som Ingvar beskriver det. Och då kan det vara figurer, ansikten eller landskap med ganska hög detaljnivå. Hallucinationer kan också dyka upp vid både glaukom och makuladegeneration, så kallat gula fläcken, och andra synnedsättningar med synfältsbortfall eller blindhet. Men det handlar om förvärvade synskador och finns inte rapporterat vid medfödd blindhet. Sjukdomar som också kan ge snarlika synhallucinationer är Parkinsons sjukdom och viss form av epilepsi. Det behöver uteslutas för att veta att det handlar om Charles Bonnets syndrom. Och om man samtidigt har hallucinationer från andra sinnesorganen ögonen så tyder det på att det inte handlar om CBS. Men det här fenomenet är alltså helt ofarligt. Däremot vet man inte helt säkert varför det uppstår. Och särskilt då hos personer med kraftigt synbortfall. Men vissa förklaringar verkar mer sannolika, säger docent Enping Chen.
Det finns olika teorier, men det enda jag tror på det är så att de gärna försöka fylla på så funktion som inte finns, så att de försöker fylla på.
Kan man likna det vid att ha fantomkänsel i en arm som inte finns kvar?
Ja, exakt.
Så vad säger du till en patient, en besökare som beskriver såna här symptom? Hur ska man behandla eller bemöta eller hantera det själv?
Det är ofta kommer att säga att jag såg någon små människor som går omkring där, och sen i vissa personer säger att jag ser någon vacker mönster på väg trots de vet att det inte finns där. Jag frågar om patienten har andra symptom, men om det inte finns, då ser jag att det är någon synhallucination som är ganska vanligt hos patienter med synnedsättning. Och det är ingen fara, och ibland kan man försvinna själv. Och det är vissa personer ser det varje dag, vissa personer ser ibland. Det är oftast det försvinner själv efter en tid. Det är viktigt att man vet att man informerar patienten. Det kan hända som om patienten har synnedsättning, det händer som synhallucination. Men det är ingenting farligt, så det är, man kan leva med den. Och sen det är jätteviktigt att informera familj och omgivning. Att de vet att patienten inte är dementa, patienter inte psykiska sjuka.
Är det här någonting som ett ämne som kommer upp i till exempel patientföreningen, synhallucinationer? Vet du om det pratas om det?
Jag brukar få läsa för glaukomförbundet och synskadet riksförbund, och sen jag brukar ta upp den och informera patienter så att det finns som har det är ingenting farligt. Så det är bra att berätta öppet till sina läkare och till omgivningen.
Det säger alltså Enping Chen, docent och forskare vid Sankt Eriks ögonsjukhus. Och Ingvar Hellberg, han har idag en slags tacksamhet över att han får de här bilderna och är rent av glad att berätta om det.
Nu när jag vet vad det är så har det väl faktiskt varit lite positivt att tänka just att få uppleva färger och så när man ser en natur och en liten bäck och lite... Jag har ju mina bilder kvar från det jag såg, och de finns där, och det här stör inte mig på så något sätt.
Vad skulle du säga till någon som kanske har nyss fått en synnedsättning och börjar uppleva lite sådana här synintryck som man vet är inte finns på plats, så att säga, men att det dyker upp någonting?
Var inte orolig. I alla fall jag kan säga så att det är som en slags påminnelse om hur du, Ingvar, eller vad det nu heter, att det här, det finns kvar fastän du inte ser det. Det är absolut ingenting som du ska vara orolig för. Jag känner inte ingen oro för det, utan och prata gärna om det. Alla har vi någonting att ge varandra. De jag berättade för har full förståelse för att vi har en fantastisk hjärna som kan också vill göra livet lite ljusare för oss ibland när det är jättetungt, och det var så länge sedan vi såg någonting. Helt plötsligt får man en bild av någonting som man kan komma ihåg. Jaha, så här var det. Men jag vet ju nu att det finns ju inte, men det finns för mig då. Försök att se livet bara som verkligheten som den är och njut av det som man kan njuta av. Det är min hälsning idag.
Reporter i inslaget var Henrik Jansson från Läns- och Riksnytt. Nu ska det handla om hjälpmedel för synskadade. Vi hör David Renström som själv är blind och arbetar vid Insyn Scandinavia AB i Skellefteå. Och han ska tipsa om olika punktskriftshjälpmedel.
Så vill jag nämna att vi har då sedan ett tag tillbaka en i alla fall den hittills tunnaste punktdisplay jag har sett eller känt. Den heter Visio Braille 440 och det är för att den är 40 tecken lång. Sen finns det en 464. Den är på gång och den är 64 tecken lång. Alltså 64 bokstäver. Men de här är väldigt tunna då och tar väldigt liten plats framför tangentbordet. Det är framförallt lägre än tangentbordet. Det har ju varit kritik annars mycket att punktdisplayerna är i princip högre än vad själva tangentbordet är nu för tiden, eftersom tangentborden på de nya displayerna så finns det liksom inget att ställa tangentbordet på bakom själva läsraden, utan punktdisplayen slutar framför tangentbordet. Och då blir punktdisplayen ganska hög. Så att många har letat efter den här så tunn som möjligt, och det här är nog den tunnaste jag har sett i alla fall hittills. Sen har vi då också en talande punktmaskin. Man kan säga en talande Perkins, fast det är inte Perkins. Utan den heter Mountbatten. Och den är i princip som en dator. Den har talsyntes och kan läsa upp vad du skriver. Den skriver då på papper hela tiden när du sitter och skriver med punktangentbordet. Men medan den skriver så säger den också, ja, till exempel varje tecken eller varje ord när du trycker mellan ett lag, så säger den hela ordet. Och den kan säga hela raden när du tar en ny rad och lite sådär. Och så finns det massa funktioner i den här också, som till exempel lite spel sådär, att man kan öva, kanske då tänkt framförallt för barn, men även för vuxna som lär sig punktskrift, att man kan öva på bokstäver då. Man får liksom olika ord som man ska skriva och lite sådär. Så den är tänkt för att det ska vara roligt att lära sig punktskrift och jag tycker att de har lyckats riktigt bra faktiskt. Vi har sålt några till skolor, men även faktiskt att de ska få en på en arbetsplats också. Så att den kan nog fylla många funktioner faktiskt. En del vill ju ha en sån här punktmaskin för att göra snabba anteckningar istället för att skriva i datorn till exempel. Och då kan ju det här vara och det kan ju vara värt att poängtera också att den är väldigt lätttryckt. Många tycker ju att Perkins-maskiner kan vara lite tröga, att man bara trycker rätt hårt för att få ner tangenterna, eftersom den är helt mekanisk. Men eftersom den är elektronisk då, så är det väldigt lätt att skriva på det. Så det kan ju vara bra både för barn och för de som har kanske problem med handleder. Ja, så ska jag också nämna att vi har punktangentbord. Vi har tangentbord med stor stil, med stor text. Men sen har vi även tangentbord med där alla tangenter är punktmärkta med tecknen, bokstäverna och andra tecken. Och det finns även tangentbord som har både stora svartskrivstecken och punkttecken faktiskt, har vi också.
Ni hörde David Renström vid Insyn Scandinavia AB berätta om olika punktskriftshjälpmedel.
Veckans boktips.
Här kommer ett boktips från Lidia Djeric på Härnösands bibliotek av Viola Ardone. Det är efterkrigstid när 8-åriga Amerigo växer upp i Neapels fattigkvarter. Hans mamma, Antonietta, kämpar för brödfödan och sätter Amerigo på ett tåg mot Bologna. Han får bo hos Derna. Han trivs och lär sig spela fiol. Många år senare, när han som vuxen violinist återvänder till Neapel, konfronteras Amerigo med sitt ursprung och sin barndom. En barndom som lämnat honom i ett känslomässigt ingenmansland och i ett tomrum han inte lyckats fylla.
Boken heter alltså Hoppets tåg.
Anslagstavla.
Så ett förslag till sommarteater på Murberget i Härnösand den 16 juli och teatern heter Ronja Rövardotter. Biljettpris 280 kronor. Teatern handlar om att Ronja föds en åskvädernatt som enda barn till rövarhövdingen Mattis. Hon växer upp i Mattisborgen under sin pappas beskydd. Men Ronja vill ut och upptäcka mer av livet. I den vilda Mattisskogen finns glömska vildvittror, otäcka grå dvärgar och korkade rumpnissar. Men det finns också Birk, son till Mattis ärkefiende Borka. Astrid Lindgrens klassiska saga om Ronja och Birk, som älskats av generationer, blir nu sommarteater i Västernorrland. Denna välkända berättelse om ärvda konflikter, vänskap över gränserna och skogens väsen blir här en storslagen familjeföreställning som hämtar kraft ur den ångermanländska myllan. Teater Västernorrlands Ronja Rövardotter regisseras av Lovisa Omnemark med nyskriven musik och arrangemang av de klassiska sångerna signerat Sara Parkman och Hampus Norén. Det blir en stor ensemble bestående av både Teater Västernorrlands skådespelare, amatörer från olika amatörteaterföreningar i Västernorrland samt elever, musikalstudion på Hola folkhögskola. Allt inramat av en fantastisk omgivning på Murbergets friluftsmuseum i Härnösand. Anmälan gör du som vanligt till kulturombudet Marianne Bergman 070-6521404. Och Ronja Rövardotter kommer att bli syntorkad på Murberget den 16 juli klockan 14. Och biljettpriset är alltså 280 kronor. Inbjudan, kallelse till SRF Västernorrlands årsmöte den 22 april klockan 12-17. Platsen är Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32 i Härnösand. Vi samlas i matsalen klockan 12 för att äta en gemensam lunch. Därefter förflyttar vi oss till Kempesalen där mötet startar klockan 13. Vi tar paus för eftermiddagsfika klockan 15. Därefter kommer det blindas ukuleleorkester BUO, BUO, att framträda. Vi arbetar också på att få till stånd ytterligare musikalisk underhållning eller någon form av föredrag. Dagen avslutas klockan 17.00. Deltagandet är kostnadsfritt och ersättning för färdtjänst eller resa med billigaste färdmedel betalas ut mot uppvisande av kvitton och ifylld reseräkningsblankett. Alla kvitton ska bifogas. Kvitton ska inkomma till SRF Västernorrlands kansli senast 2 veckor efter mötet. Vi hoppas att ni kan och vill delta vid distriktets årsmöte där vi bland annat kommer att granska det gångna årets verksamhet och välja en ny styrelse för distriktet. Räkna också med en rikhaltig rapport om kommande verksamhet och om det intressepolitiska arbetet. Din anmälan ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 5 april. Detta för att vi ska hinna skicka ut handlingarna i stadgeenlig tid och för att folkhögskolan kräver det med tanke på matbeställningen. Anmälan görs till kansliet på telefonnummer 0611 170 eller via e-post till vasternorrland@srf.nu. Uppge vid anmälan om du medför ledarhund, om du har allergier av något slag samt på vilket läsmedia, e-post, punkt, storstil eller i inläst form du önskar få möteshandlingarna. Självklart kan den som vill få handlingarna även om man inte har möjlighet att delta vid mötet. Kontakta kansliet så ser vi till att önskade handlingar levereras. Varmt välkomna hälsar styrelsen och personal till SRF Västernorrlands årsmöte den 22 april 2023 Härnösands folkhögskola med början klockan 12. Så är det dags för teaterresa till Döda fallet, lördagen den 8 juli. Det är SRF Sundsvall som arrangerar. Musikalen om Lapp-Nils spelas där detta år. Föreställningen syntolkas och vi ber att få återkomma med detaljer kring resan. Men då är det ett stort tryck på biljetter, så därför så ber vi er att anmäla er så fort ni kan. Resan tar sin början under förmiddagen den 8 juli. Tiden ber vi att få återkomma med. Vi åker i hyrd buss. Vi är åter i Sundsvall klockan 20.00. Föreningen står för bussresan och också för teaterbiljetterna. Vi står för kostnaden för en ledsagare per person. Det ni som deltar, såväl om ni är synskadade som ledsagare, betalar är matkostnaden, vilken vi inte vet var den landar på eftersom vi ännu inte har bokat in oss på något matställe. Vi har preliminär bokat 30 biljetter. Senaste anmälningsdag måndagen den 17 april till Marianne Bergman på telefonnummer 070-6521404. Det går bra också att anmäla sig till Peter Kjernberg på telefonnummer 070-860-4032. SMS går också bra. Eller via e-post till peter.kjernberg@srf.nu. Varmt välkomna. Med er anmälan hälsar SRF Sundsvalls styrelse. Vad handlar då denna musikal Lapp-Nils om i Döda fallet i Ragunda? I föreställningen om Lapp-Nils så möter vi spelmannen Nils Jonsson från Jämtland. En legend under sin livstid. Men ännu idag lever hans låtar vidare bland folkmusiker i hela Sverige. Föreställningen genomsyras av musik och dans. Vi möter ett svunnet Jämtland med sockenlappar, torpare och storbönder. Men även änglar och djävular. Och vid randen av döda fallet rasar en kamp mellan himmel och helvete om spelmannens själ, om synd och rening och rätten till musiken. På scen 20 skådespelare, dansare och musiker. Konstnärligt team där ingår manus och regi Martin Lindberg. Musikalisk ledning Leif Ottosson. Koreograf Tove Gersvold. Scenograf Jens Gustafsson. Kostymdesigner Karin Sundvall. Maskdesigner Emma Hake. Föreställningens längd är 2 timmar och 40 minuter inklusive paus. Och spelplatsen är alltså Döda fallet i Ragunda kommun där man då har en vridläktare. Musikalen om Lapp-Nils äger alltså rum i Döda fallet i Ragunda kommun den 8 juli. Resan avgår från Sundsvall. Och föreställningen kommer att syntolkas. Arkenbibliotekets talbokskatalog finns nu inläst och går att beställa via inläsningstjänsten. Senaste numret utav Nola Skogs finns också att beställa som en inläst version. Kontakta Marie Westman på telefonnummer 0660 87990. Dagens Arena finns nu som taltidning. Efter närmare 20 år som taltidning har Dagens Arena haft ett uppehåll men har nu återupptagit utgivningen. I Dagens Arenas policy står att Dagens Arena ska bedriva redaktionell verksamhet på en radikal progressiv idégrund. Den redaktionella verksamheten ska erbjuda upplysning och granskning samt främja en idédebatt angående samhällsutveckling ur såväl mikro- som makroperspektiv, lokalt, nationellt liksom globalt. Dagens Arena har en rad återkommande välkända skribenter som till exempel Björn Elmebrant, Lisa Pelling, Börje Ljunggren, Jesper Bengtsson och Veronica Palm. Det är väldigt roligt att vi nu kommer ut med taltidning igen och kan ge fler tillgång till våra analyser, rapporter och argumenterande texter, säger Jesper Bengtsson som är chefredaktör för Dagens Arena. Tidningen är kostnadsfri, kommer ut med 6 nummer per år och är cirka 3 timmar lång och den finansieras av frivilliga donationer. Mer om hur du kan stödja finns i taltidningen. Vill du börja prenumerera så skickar du ett mejl till jesperbengtsson1@gmail.com eller ring 070-268-2539. Så ett meddelande från redaktionen angående deadline för meddelanden och annonser inför nästa nummer av taltidningen. Inför nummer 7 som publiceras vecka 15, alltså efter påskhelgen, ska materialet vara redaktionen tillhanda senast torsdagen den 6 april. Vecka 15 är redaktionen öppen som vanligt. Vad vill du läsa om i taltidningen Spotlight? Var med och tipsa om ämnen och reportage som du vill läsa om i denna taltidning. Alla tips är bättre än inga tips. Taltidningen Spotlight finns till för dig som inte kan läsa tryckt text och för att göra vardagen lite enklare genom samhällsinformation och reportage. Du kan ringa direkt till redaktören på telefonnummer 0611 845 44 eller till röstbrevlådan som står på dygnet runt 0611 801 30 eller e-posta till redaktionen till adressen taltidningen@rvn.se. Du kan vara anonym om du vill, men det är alltid bra att nämna namn och telefonnummer för återkoppling från redaktören. Välkommen med dina tips. Referat från årsmöte med SRF Sundsvall. SRF Sundsvall genomförde sitt årsmöte torsdagen den 9 mars. Medlemmarna samlades klockan 17.00. Man höll som vanligt till i funktionshinderrörelsens lokaler Skepparegatan 5A i Sundsvall. Innan årsmötet i formell mening tog sin början åts en middag bestående av Wallenbergare, potatismos, lingonsylt, sås, sallad, bröd, ärtor samt dracks kaffe och åts bullar och kakor. Kjell-Åke Engström och Roger Johansson stod för serveringen. Anita Eklöf, Ylvia Hellström, Frida Kallander, Lars Sörlén, Peter Kärnberg och Mattias Vinsa förberedde mötet praktiskt med förflyttning av bord och stolar, inköp av fika, tillredning av kaffe etc. Mats Landfors konstaterade att året som gått varit ett besvärligt år för honom ur ett hälsomässigt hänseende. Därför hade han beslutat sig för att lämna sitt uppdrag som ordförande vid dagens årsmöte. Således är det här den sista gången jag som ordförande hälsar er varmt välkomna till ett årsmöte med SRF Sundsvall, konstaterade han. Hela 22 synskadade medlemmar, 4 stödjande medlemmar och 3 övriga personer deltog vid mötet. Lokalen rymmer som max 30 personer, så det var både trångt och gemytligt. SRF Västernorrlands ordförande Kristoffer Tillin valdes till att leda årsmötesförhandlingarna. Årsberättelsen genomgicks rubrikvis. Mattias Winsa önskade mer information kring det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Timrå kommun. Bengt Molander informerade att dessa två råd slagits ihop för en tid sedan och att det var pensionärerna som dominerade de möten som hölls. Beslut att med godkännande lägga årsberättelsen för 2022 till handlingarna. Revisionsberättelsen föredrogs. Beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Peter Kjernberg gick igenom årsboksslutet. Beslut 1 att fastställa balans och resultaträkning för 2022 samt 2 att i ny räkning överföra plus 50 580 kronor till balanserat resultat. Styrelsen beviljades därför full ansvarsfrihet för år 2022. Styrelsen föreslog att inget arvode skulle betalas ut till styrelsens ledamöter. Istället äger styrelse och övriga förtroendevalda rätt att en gång per år äta en finare middag på föreningens bekostnad. Alkohol betalas ej av föreningen. Kulturombudet föreslogs anhålla ett arvode av 600 kronor för år 2023. Beslut att biträda styrelsens förslag. Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2024 skulle vara densamma som för 2023, det vill säga 260 kronor. Beslut att biträda förslaget. Till ordförande för en tid av ett år valdes Frida Kalander, nyval. Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Anita Eklöf och Peter Kjernberg. Någon tredje person att välja stod ej att finna, varför styrelsen under 2023 kommer att bestå utav 6 personer. Till ny valberedning valdes Kristoffer Tillin och Mattias Winsa. Till revisorer för en tid av 1 år valdes Inger Sjöbom och Kristina Lagergren omval. Till ombud vid ABF valdes Marianne Bergman med Lars Sörlén som ersättare omval. Till kulturombud valdes Marianne Bergman, till studieombud valdes Lars Sörlén, till trafiktillgänglighetsansvarig omvaldes Roger Johansson. Rapport om kommande aktiviteter lämnades, en träff för nya medlemmar, andra träffar för samtliga medlemmar, syntolkning, intressepolitik, ögatstad, medverkan vid mässor och liknande nämndes också. Kristoffer Tillin rapporterade om distriktets arbete med tyngdpunkt på det nya intressepolitiska manifestet, årsmötet den 22 april och en kurs i teknik som arrangeras i maj månad. Podcasten Med öppna ögon gjordes det också reklam för. Frida Kalander informerade om medlemsutvecklingsgruppen och om kommande besök för vårdprogram. Under övriga frågor avtackade Peter Kjernberg ett antal personer. Först ut var valberedningen Berit Hammarström och Bengt Molander som efter 4 år valt att lämna sina uppdrag. Kenneth Alenius avtackades därefter i sin frånvaro för sina 2 år i styrelsen för SRF Sundsvall. Mats Landfors avtackades med ett längre tal. Landfors har haft poster i SRF Sundsvall så gott som hela den tid som föreningen funnits. Han valdes in i den första styrelsen 1986 och tog 1989 över ordförandeklubban. 1992 lämnade han ordförandeposten men återkom till ordförandeskapet redan 1994. 1999 lämnade han åter ordförandeposten och blev valberedare i föreningen. 2016 återkom han än en gång till posten som föreningens ordförande och den posten har han sedan uppburit fram till dagens datum. Mats Landfors har också haft uppdrag i SRF Medelpad från 60-talet och i princip i obruten följd fram till dess att SRF Västernorrland bildades 2017. Då tänkte han ta ut pension från distriktsstyrelsen men övertalades att kvarstå och blev kvar i distriktets styrelse fram till årsmötet 2022. Numer är Landfors verksamhetsrevisor för distriktet, en post som han har för avsikt att behålla om distriktets årsmöte så vill. Mats Landfors har också varit ledamot i styrelsen för Medelpads blindföreningsstiftelse i flera omgångar genom åren, alltid som sekreterare. Mats Landfors är en ikon inom synskaderörelsen i Västernorrland, men han är också känd och respekterad på riksnivå och även långt utanför Sveriges gränser. Tack vare sina goda språkkunskaper har han knutit många kontakter med synskadade i många länder. Peter Kjernberg tackade för att ha fått ingå i flera styrelser tillsammans med Mats Landfors genom årens lopp. När det ibland varit stormigt i föreningen eller i styrelsen var det som en tröst att prata med Mats och få hälsa på hos makarna Landfors för att dricka kaffe och höra Mats spela piano. Det finns flera långa intervjuer med Mats Landfors inspelade och tanken är att Peter ska skriva klart en bok om Landfors som han påbörjade för flera år sedan. Mats Landfors tackade för talet och för den gåva som senare kommer att förlänas honom. Mats önskade också Frida hjärtligt lycka till som ny ordförande för SRF Sundsvall. Frida Kallander tackade för att så många deltagit vid årsmötet och framförde förhoppningen om att många skulle anmäla sig även till kommande träffar. Vid tangentbordet Peter Kjernberg. Vi tittar på innehållet i nästa taltidning vecka 15. Årets majblomma, hur ser den ut? Ja, det kommer taltidningen att presentera. Och BankID, vad är det och hur fungerar det? Det ska Tommy Pil på Västmanlands taltidning reda ut. I vår serie om hjälpmedel del 5 kommer David Renström, som själv är blind, att fortsätta att berätta om produkter som även funkar för synskadade. Och så blir det ett reportage. Vi kommer att besöka en blindförening i Bosnien som startat ett projekt för funktionshindrade kvinnor för att få dem att våga berätta om de utsätts för våld och övergrepp av sina närstående. Och så ska vi få träffa SRF Sundsvalls nya kvinnliga ordförande och mycket, mycket mera.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30. Och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.